Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är två saker som har varit svårast i mitt liv. Det ena var att förlåta honom och det andra var att lämna honom.
I veckans avsnitt av Singelrådet så ska vi prata om otrohet. Hur man hanterar ett sånt svek och känslorna som kommer med det. Och idag har jag med mig Hanna Smaj som är tillbaka.
Yes.
Hur mår du?
Hej. Bra mår jag. Jag mår jättebra. Jag mår alltid bra när jag får komma hit.
Sist du var här, då hade du ett barn, nu har du två. Eller? Hade du två sist?
Nej, jag hade nog ett faktiskt.
Ja, okej.
Ja, det gick snabbt där. Nu har jag två. Mm. Ja, mm.
Hur lång tid tar det innan du liksom, eller innan du har kommit tillbaka till att landa, alltså så efter en förlossning?
Nej, men mina förlossningar är ett skämt. Den här tog 17 minuter så att jag var tillbaka alltså på en minut typ.
Wow.
Var jag återhämtad. Så att, ja, det är helt sjukt. Jag ska inte kanske triggar många som har haft jobbiga förlossningar, men ja, det så är det. Det har inte varit några problem.
Okej, okay, skönt att höra.
Ja, det är bra mer att lära känna bebisen sen som för mig är liksom att så här, fatta vad det är för typ.
Såklart.
Ja, och det typ har fallit på plats nu, skulle jag säga.
Gud vad roligt.
Så nu är det bara mys.
Då kan du vara med i podden oftare.
Ja, absolut.
Det är underbart.
Gud ja. Mm.
Och vi har med oss också en expert på dagens ämne otrohet som är relationsterapeuten och författaren Laila Dahl som under många år har arbetat med de här frågorna i sin terapi. Och skrivit en bok på ämnet som heter Att gå sönder och bli hel igen.
Drömgäst.
Drömgäst. Välkommen hit Laila.
Tack så jättemycket.
Laila Dahl alltså. Du har ju, som jag precis nämnde, du har ju skrivit böcker som berör känslor av olika slag som uppstår i de här situationerna. Och du har ju också en egen erfarenhet. Av att ha blivit bedragen. Mm. Vilket du för övrigt har gemensamt med alla i det här rummet. Mer eller mindre.
Absolut, ja. Alla i världen. Här, så här.
I din terapi så möter ju du både alltså singlar och par som har varit med om jobbiga saker i sina relationer. Vad är de vanligaste problemen folk har som kommer till dig?
När det gäller par så skulle jag säga att det vanliga är ändra kommunikation. Att man har en relation, man vill vara kvar i den, men man behöver hjälp med att kommunicera. Att det blir fel, man går i försvar och det funkar liksom inte. Så det är en sak. Och sen så är det ju, tror jag, fortfarande så att många par söker först när det är kris. Och då är ju otrohet ett riktigt krisämne. Så många kommer ju i samband med det eller om man har en misstanke om det. Mm. Det finns också de som har levt med alltså att det har hänt för flera år sedan och man har tänkt att det måste väl gå över, men det går inte över. Och till slut så söker man och säger att det här håller på att ha sönder vårt förhållande i efterhand. Och så söker man för det. Så att
Kan du känna då, alltså ganska tidigt, om det så här är något man kan jobba med i det här paret? För ibland går det ju för långt och så är det bara kört.
Mm. Tyvärr så är det ju många som kommer i senaste laget, och det skulle jag säga är när en egentligen redan har bestämt sig.
Mm.
Då är det, alltså förstår du, man kommer under disguise att man vill ha hjälp, men egentligen så har en redan
det är väg ut
bestämt sig.
Sen då kanske.
Kan det på också hjälpet, vara? Ja.
Mm. Men Laila, vad tänker du bara lite snabbt så här, om det här med kommunikationen? Varför tror du att många av oss är dåliga på att kommunicera i en relation?
Mm. Jag tror att det handlar om att vi är skapta med en förberedelse för att försvara oss. Alltså när vi blir rädda, då ska vi ju gå i försvar. Det kan ju komma ett lejon och äta upp oss, eller en annan stam och röva bort oss, eller hur?
Mm-hmm.
Så, men vi överanvänder det i nutid, även i våra kärleksrelationer. Så att där blir det fel. Och så jag skulle säga att det är rädsla, i grund och botten rädsla.
Alltså,
du förstår mig inte. Ja, överlevnadsinstinkten som kickar igång. Mm. Men i grund och botten så är det ju en önskan om att vara trygg och att behålla närhet med varandra. Men så det är den man försvarar. Fast det kan man ju inte tro när den andra står och skriker åt en.
Men eller när man inte säger någonting alls till exempel. För vissa alltså, kan ju bära på saker och ting hur länge som helst. Men då är det en rädsla för konsekvenserna av att...
Mm.
Liksom.
Att förlora varandra. Jag brukar säga det, att ni är på samma sida. Ni är båda lika rädda att förlora varandra.
Mm.
Och då kan det vara så att den ena går i försvar och blir liksom den här bläckfisken som försöker att övertyga eller dra svar ur den andra. Och den andra kryper in som en sköldpadda under sitt skal.
Mm.
Och det kan ju vara sjukt provocerande för båda på olika sätt. Men det är fortfarande ett försvar.
Alltså, man blir aldrig så arg som man blir på den man...
Nej.
Ens kärlekspar. Alltså, så här, det är ju liksom...
Nej, visst är det så.
Det är helt sjukt. Mm. Vad arg man kan bli.
Nej, men verkligen.
Ja, men det är otroligt. Men sen kan det också, alltså det känns som också att så här, jag i alla fall har väldigt mycket så här överlevnadsstrategier från min barndom som kanske egentligen inte är menade för min man.
Nej,
men
just
som
det, precis.
Kommer ut. Jag kanske står och bråkar med min pappa eller liksom, eller så står jag och är förbannad på en situation som hände med min mamma för 25 år. Alltså så här, att det liksom slår fel bara. Det är så invanda rädslor då.
Absolut.
Som kommer fram fast de är felriktade på något sätt.
Absolut. Vi skaffar oss de där temana på något sätt när vi växer upp. Vi ska förhålla oss till vi kom in i världen ganska oskrivna, alltså som oskrivna blad lite grann. Och sen så möter vi saker och så måste vi förhålla oss till det, och då skaffar vi oss olika strategier där någon lär sig kanske att bli osynlig, någon annan lär sig tvärtom att kämpa och slåss, och någon tredje lär sig att fly in i roliga saker och så fortsätter vi bara till slut att använda det nästan som en autopilot.
Ja, men precis.
Utan
när
att
inte
reflektera.
Behövs.
Ja, absolut.
Mm.
Ja, det är så spännande.
Ja, herregud, det finns så mycket. Ja. Men för att återgå till din bok då, Laila. Mm. Där du har skrivit om din erfarenhet av att bli bedragen. Skulle du vilja berätta lite om vad det var som hände i din situation?
Ja. Först och främst vill jag bara säga att min före detta man medverkar ju också i boken.
Ja, det är så intressant.
Så att annars skulle jag nog inte sitta här och liksom lämna ut honom.
Mm.
Utan det här är ett gemensamt beslut att vi skulle ge ut den här boken. Även om det är jag som skriver det mesta i den. Men med det sagt då, så var det ju så här att för 10 år sedan på hösten så berättade han att han hade varit otrogen och fått ett barn med en annan tjej. Så att bebisen var 12 dagar när han berättade det här. Och då hör det liksom till saken att vi träffades på högstadiet, gifte oss när jag var 21 och han 23. Vi hade 3 barn, vi hade turnerat ihop, vi hade byggt hus ihop. Gemensamma, alltså våran släkt på varsin sida är liksom vänner, jag är bästa kompis med hans syrra. Det förstår ni, det är liksom... Så att,
ett gemensamt liv liksom.
Ja,
helt. Ja, men liksom att det är samma liv.
Ja.
Så,
Så då rasar ju förstås allt till att börja med. Och jag hörde ju till de här som sa att om du är otrogen då lämnar jag direkt. För det är liksom no, helt oacceptabelt för mig. Men efter alla de här åren tillsammans så är det ju inte så lätt att gå. Man har så otroligt mycket att förlora. Det är verkligen som du säger ett liv man gör upp med, inte med bara en otrohet utan det är hela min tillvaro på något sätt. Så vi gick till parterapeut faktiskt och fick rådet att eftersom han var ångerfull och ville ha en chans och jag var funderade hur gör jag liksom, så sa de bestäm en tidsram bara som ni tycker är okej, som ni vill satsa på det här och se om det går. Och så sen så under den tiden inom den ramen så skulle han då inte ha kontakt med den andra kvinnan, och förutom om jag då på något sätt var med i det, så att för annars skulle det ju bli outhärdligt för mig att leva och försöka hela någonting samtidigt som det pågick något annat. Så det var överenskommelsen, och efter 6 månader så insåg vi att vi verkligen, det här skulle kunna gå. Men det som jag höll fram var ju att händer igen, då går jag. Jag vägrar bli medberoende till dina problem liksom. Det var överenskommelsen, och efter 2,5 år så förstår jag plötsligt en dag i köket att han ljuger om någonting. En liten skitsak, men jag förstår att det här stämmer ju inte, det här kan du inte veta om du inte har träffat den här kvinnan själv. Så vi började prata om det, och efter flera timmar till slut så, vad kallar man det, kapitulerar han liksom och erkände att de hade träffats. Och då sa jag ju under den nattens gång att det här kommer ju inte att gå nu. Jag går nu. Liksom, det här går inte. Så att beslutet togs där, och jag har aldrig velat i beslutet. Men jag brukar säga det att det är 2 saker som har varit svårast i mitt liv. Det ena var att förlåta honom och det andra var att lämna honom. Lika svårt, fast på olika sätt.
Vad hade han för problematik? Eller liksom, utan att lämna ut honom, såklart. Vad trodde han själv var liksom anledningen till hans affär? Eller var han kär i henne? Eller liksom, hur resonerade han?
Det han berättar om i boken är ju att han hade flera företag, jobbade jämt, enligt omgivningen, mig och andra, så var han lite arbetsnarkoman redan. Vilket han ju inte ville erkänna, utan han jobbade jättemycket. Och gick i konkurs med ett av sina företag och hamnade lite grann i en kris. Så att där någonstans började kulminera in i en massa fantasier och grejer. Och till slut så träffade han den här kvinnan och han beskriver det som en flyktväg. Och det är också flyktvägen som jag beskriver mer den typen av otrohet som jag beskriver framförallt i min bok. Eftersom det är den som jag har erfarenhet av, eller som vi fick erfarenhet av, eller vad man ska säga. Så ja.
Den ska läsas.
Absolut.
Absolut.
Den ligger här bredvid.
Den ligger här.
Så vi kan dela.
Jag läser den nu. Jag återkommer.
Jag vill bara, innan vi fortsätter prata om så här orsakerna bakom otrohet, så blir jag såklart, jag blir bara så omtumlad av det du berättar. Att så här, hur fan hanterade du den informationen? Alltså, jag vet inte vad jag hade gjort.
Nej, men först är det ju som att åka in i en torktumlare av känslor. Att man är, jag har aldrig varit så arg i mitt liv. Jag har aldrig svurit så mycket i mitt liv. Jag har aldrig varit så ledsen och förtvivlad och tänkt så mörka tankar som jag gjorde då. Och det märker jag ju också nu när jag träffar andra i samma situation. Att just den här typen av svek, och jag tror att det kan ha att göra med det här med anknytning, att på något sätt våra vuxna kärleksrelationer är en förlängning av våran första kärlek i våra föräldrar. Och att då bli sviken på den punkten, det går liksom så otroligt djupt så att man upplever det som ett trauma. Det jag hade med mig in i och med min utbildning, det var ju att du måste tillåta dig nu att känna alla känslor och inte bli rädd för det. Att inte tänka att om jag tillåter mig att vara så ledsen som jag är så kanske jag sjunker ner i ett hål och aldrig tar mig upp till exempel. Utan lita på att jag har kapaciteten att faktiskt bli hel så småningom och rida ut de här stormarna.
När var det här?
Det första när han berättade var 2010 och så 2,5 år senare då, så var, berättade han om det här. Och så
var det du nu då? Är du läkt eller hur?
Ja, liksom? Det skulle jag säga att jag är, men det tar jättelång tid. Mm.
Har ni en bra relation?
Ja, det har vi. Mm. Vi har en bra relation och vi har ju 3 barn ihop. Två som, en 23-åring, en 26-åring och en 15-åring. Så att vi har väl lyckats på något sätt hålla relationen ändå mellan alla. Mm. Men jag tror också att det handlar just om att vi har tillåtit oss att vara arga och ledsna. Mm. Man får ha alla de där känslorna på något sätt.
Hur agerade han då precis? Alltså när det här hade kommit fram, han hade berättat det för dig. Det finns dessutom ett barn i bilden. Mm. Alltså hur, du vet, man kan få känslan, eller jag har i alla fall fått den känslan varje gång det har hänt mig, att det lite är som att man får ta hand om den personen också.
Okej.
Okay. Förstår du? Eller så att, det, alltså att man
den personens ånger och
nej, men att
och
det blir en grej att man ska styra upp sig själv. Mm. Det handlar ju också om hur man är som person. Men,
ja,
men att så här, man vill lösa någonting, man vill gå igenom de här känslorna, man vill hantera det, men att ville han? Kunde du känna så här att var det han som ville börja i parterapi till exempel? Mm. Eller hur?
Ja, det var faktiskt han, eller ja, det var, han sa det på en gång att om du vill gå i parterapi, så gör jag det. Jag gör vad som helst. Jag kan gå i egen terapi. Jag gör. Mm. Så var det. Det som jag tänker på, som jag också ser hos många andra, det är ju att har man gått med en lögn, han hade ju gått då en hel graviditet liksom, och levt med mig under hela den tiden och vi hade varit på semester och, vet, och så sen veta att snart föder den här kvinnan mitt barn och det här är min fru och här är mina 3 andra barn. Det var ju för det första var det väldigt svårt för mig att svälja hur det gick till att kunna leva så. Mm. Men när de då väl får berätta, så är det i sig en sån lättnad att äntligen slipper jag bära på lögnen. Så för honom blev det ju en mix av panik. Livet vänds upp och ner. Ska jag förlora min fru och kanske till och med mina barn? Eller vad händer nu? Liksom. Samtidigt som bara, åh, skönt att äntligen nu har jag ingenting att dölja längre. Mm. Sen hade han, i och med att det fanns ett barn med, så hade han ju ett ansvar gentemot en tredje person. Som jag inte ens hade träffat.
Nej, precis. Eller hur?
Så han stod ju också i en väldigt knepig sits. Men just det här lättnaden tycker jag att många, och den kan ju missuppfattas då av partnern som att du bryr dig inte, du är inte tillräckligt ångerfull. Men att det också kan faktiskt vara ett uttryck för en lättnad.
Men får jag fråga en sak om människan då? Mm. Det där vet man ju. Man vet ju att det är fett jobbigt att leva med en lögn och att det blir en lättnande lögn. Varför ljuger man från början då? Alltså så här, det vet man ju att det kommer gå åt helvete. Och att det, alltså, exakt det kunde jag ju ha sagt till honom innan.
Ja, absolut.
Liksom, han borde ju ha fattat, och inte bara han då, utan alltså överlag. Varför går människan i de här fällorna om och om och om igen, fast man vet ju? Man ser det,
ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om förnekelse och att i början så självklart så hade han ingen plan att nu ska jag börja vara otrogen. Nej. Och sen går man ut och letar någon och är det. Utan han träffade någon och det ena ledde till det andra och sen blir hon gravid. Mm. De där första stegen kan ju vara så subtila. Jag tänker om vi lämnar våran relation så kan man ju tänka att du jobbar på ett jobb och det är någon kollega och du börjar känna dig uppskattad till exempel. Och det där kommer väldigt smygande. Mm. Först när man redan är lite hooked själv så inser man att oj, menar den här personen någonting med det här? Mm. Och då är man redan så indragen. Så att jag tror att man kan också ljuga för sig själv mycket där och tänka att det här ska inte bli något, det här ska inte bli något. Jag kan absolut gå och äta lunch, men jag kan absolut gå och göra det här. Jag kan absolut, och till slut så blir lögnen grövre och grövre. Att man mer tänker att ja, det här är så vanligt, det är så många som är otrogna. Varför skulle inte jag? Eller nu har jag faktiskt rätt till det här för att han har varit så grinig eller hon har varit så grinig. Eller, så börjar man hitta anledningar. Ja, exakt.
Så här i coronatider så är det ju väldigt många personer som håller sig hemma i karantän av frivilliga eller ofrivilliga anledningar. Jag är en av dem eftersom jag nyligen har kommit hem från Spanien. Det är ingen som vill umgås med mig. Jag har dock inget problem med det. Jag ser fram emot att isolera mig i min lägenhet och bunkra upp i godismat och läskväg. Därför är jag också väldigt glad över att vi den här veckan har Hemmakväll som samarbetspartner i Singelrådet. Och ni känner ju säkert till Hemmakväll sen innan, men vad jag älskar med dem extra mycket är att de alltid har så himla mycket olika sorters lösgodis att välja bland. Jag är ju en person som har en väldigt barnslig godissmak och därför passar det också bra för mig att Hemmakväll hela tiden slänger in nytt sortiment varje vecka. Och att de har en rutin sedan jättelänge tillbaka, inte apropå covid eller någonting, men att de är väldigt noga med att rengöra alla ytor och skedar flera gånger per dag. Så att godiset ska hålla sig så fräscht som möjligt. Det tycker jag känns väldigt tryggt och bra. Kolla in Hemmakväll på Instagram och grotta ner dig i vad som kan bli ditt kommande bunkringsutbud. Hemmakväll kan ni följa på Instagram där de heter hemmakväll_sverige. Tack Hemmakväll för att ni är med och sponsrar Singelrådet. Du nämnde ju här att flykt är, det är en vanlig orsak. Ja, Vad finns det mer för anledningar till att man är otrogen?
Ja, men det finns ju de som kanske lever i en relation där man inte upplever sig älskad, eller man har inte träffat rätt person, men man har inte haft modet att gå ifrån, och så träffar man sitt livskärlek liksom. Det kan man ju inte säga att det inte finns, eftersom det finns de som berättar den berättelsen. Men sen så kan det ju vara att man bara har det jobbigt i relationen, och man inte är den där som vågar ta itu med att det här tycker jag är jättejobbigt. Så lever man med det, och så byggs det upp en slags invärtes besvikelse eller bitterhet. Och så kommer det någon som ger en det där liksom sötman på något sätt. Eller trösten. Det är ju jättevanligt att folk tröstar varandra liksom, och sen så finner de förtroende i en annan person. Ett förtroende, och jag har aldrig varit så öppen med min man eller min fru som med den här personen. Och då tänker jag att steget vidare kan vara ganska litet till slut.
Ja, jag har en till teori.
Ja.
Och det är typ, dels så tycker jag folk är så här för slappa idag. Alltså så här, att folk tror att allting kommer gratis, till exempel kärlek och ett förhållande. Och att så här, men folk inte vill jag offra någonting för den här livslånga kärlek. Alltså jag ser så här ett för det jag ville fråga också var monogami. Jag upplever att det är så många som säger att det inte egentligen är biologiskt mänskligt att vara monogam, för att på stenåldern var man inte det typ. Jag undrar om det ligger någon sanning bakom det, för att jag tror typ visst att man var det, alltså rent känslomässigt. Det känns som en sån konstig grej att säga att människan som art är inte monogam. Jag undrar liksom vad det ligger för så här sanningshalt bakom det där egentligen, och att så här, det kanske är lite olika med det. Men sen också det här med att så här, ja, alltså att det som är det fina att leva i tvåsamhet, det tycker jag är lite uppoffringen. Alltså det måste ju kosta lite för att det ska vara värt, för att det ska vara det där enorma kärleken och det där stora. Att så här, om det bara så här, kom, hamna i ens knä och jag vill aldrig något, jag behöver aldrig kämpa för det här. Alltså är det då värt att ha? Alltså så här, jag tycker att det är nice att det ska ändå krävas lite för att vi ska nå det här.
Just det.
I den här högre kärleken tillsammans, så upplever jag det i alla fall. Jag känner att, så här, att min man då, alltså, skulle bli frestad av annat men välja mig. Alltså det är ju självklart att det finns massa frestelser i samhället. Alltså det är inte så att jag bara, vi ska leva hela livet ihop och han ska aldrig tycka att någon är snygg eller bli kåt på någon eller fantisera om det. Det ska aldrig ske, för det ska bara vara jag. Alltså nej. Men att han har styrkan att välja bort det andra för det vi har. Det är väl det som är det vackra. Liksom. Mm. Och jag tror folk är för lata för att stå emot. Mm. Folk bara, aha, men om jag är kåt på någon annan, då måste det betyda att jag inte är lycklig i mitt förhållande. Ja, exakt, så då ligger jag med den här. Absolut. För jag blev kåt på den. Man bara, ja, alltså hela tricket är ju att du ska välja din partner då fram, alltså så här, jag vet inte, jag tycker folk bara är lata att, för att det är så mycket i samhället som alla är otrogna och då måste det vara okej typ, som att så här, det är en mänsklig, jag tycker slappt, jag tycker slappt. Också, ja, det är så här, jag kan väl också bli kåt och knulla, alltså ja.
Nej, men precis, men det finns ju en skillnad i så här,
jag har en styrka inom mig själv, exakt. Och om jag lyckas då kommer jag liksom, min egen självkänsla kommer bli alltså så här, jag tycker det är nice att man stöter på lite utmaningar här i livet liksom. Ett förhållande kan ju inte bara bara vara där och bara vara helt lätt liksom.
Nej, men jag tänker att konflikter är ju också det som gör att vi djupnar i en relation. Att vi tar oss, när vi får lite motstånd och så tar vi oss igenom det, då har vi lärt oss något om varandra och då djupnar relationen. Så att det behöver inte vara en förhållande till exempel där man säger att vi bråkar aldrig. Då blir jag alltid lite misstänksam. För då tänker jag att ja, men då pratar vi inte om allt. Liksom. Och då kommer man inte heller så nära varandra.
Jag kan tycka att otrohet är lite lättja och lite dumhet nästan. Alltså att man inte fattar det här. Att det liksom är självklart enkelt. Alltså att alla är otrogna och då är det okej. Alltså att man bara, hallå, tänk lite längre.
Eller så här, framförallt så det som jag tänker på är så här, hur fan kan det vara lättare för dig att vara otrogen än att ta upp med mig de här problemen du tycker att vi har i vår relation?
Absolut.
Alltså exempel från min egen liksom bakgrund att så här, det kan vara såna skitgrejer. Små saker. Bara, men jag trodde att du hade slutat var kär i mig för att du liksom
jag
jobbade
vi skulle göra slut snart.
Precis, men jag hade en känsla av att du kanske inte vill ha sex med mig. Man bara, jag har all... Att det blir liksom en så här tankeläsningsgrej istället absolut. För kommunikation. Där man
dumhet. Typ
ger, dumhet, där man, vad det nu är som gör att man på något sätt så här, okej, men då är min lösning att testa någon annan för att jag...
Och det som de flesta tycker är svårast är ju sveket, alltså lögnen. Så om man går tillbaka till det så tänker jag att då är det ju okej, jag kan inte lova vad jag kommer att känna om 5 år eller om 10 år, men jag kan ha en mål, för det första jag har en målsättning hur jag vill ha det, hur jag vill se det, men jag kan ju faktiskt lova att vara ärlig. Det är ju någonting som vi på riktigt kan, det är bara ett val.
Men och man kan eller lova hur? Att kämpa lite.
Ja,
att så här, jag ska verkligen stå emot om jag känner och så ska jag prata med dig. För alltså så här, att vara lite man, eller? Att bara,
och kvinna. Nej,
men, jag vet, men det känns som att det är mest män. Förlåt, men alltså, det är lite så här styrka i det kan jag tycka. Att så här, okej, vet du vad, jag har typ varit lite sugen på andra. Är det något som är konstigt i vår relation? Jag vet inte. Mm. Det är väl väldigt moget att förvänta sig av folk. Men sen, jag har en till fråga. Liksom, ser du många som... där otrohet kanske inte blir ett jättestort problem. Alltså där man kan skilja på kanske sex och känslor. Eller där man kan se varför det hände och kanske faktiskt fixa det problemet. Och sen är det faktiskt borta. Mm. Alltså finns det liksom par där det inte blir, liksom äter upp relationen?
Det finns ju par som har en överenskommelse om att vi har ett öppet förhållande och att vi kan ha andra relationer. Ja. Så då är vi ju inne på en annan livsstil på något sätt.
Ja, men de räknar inte. Eller jo, jag räknar dem.
Men det som kan vara intressant utifrån det du säger, det är ju att de paren, om de kommer då med ett problem.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Problem, så handlar det ju oftast då om att de har börjat utifrån den tanken att vi ska ha ett öppet förhållande. Och det har funkat så länge det bara är sex. Alltså du och jag har kärleksrelationen, men det andra är liksom en sexuell upplevelse med någon annan. Mm. Men sen så är det någon som faktiskt blir kär i någon annan. Mm. Därför att de har sex med andra.
Mm.
Så att det är ju en väldigt vinglig väg att gå. Om man tänker sig att du och jag ska vara på ett sätt exklusiva, men inte på ett annat. Så är min egen upplevelse av dem som jag har pratat med om det, så tror jag att det är vanskligt, för du vet inte när sex går över i känslor.
Precis. Men om jag tänker så här, typ vad min egen inställning är, är inte alls att vi har ett öppet förhållande.
Nej.
Älskling. men nu skulle jag säga att min man blir full och ligger med någon annan. Som sagt, får inga idéer nu, älskling. Men jag tänker så här, jag hade typ så här, vad fan, vad dum du är, jävla slapp jävel, skärpning. Mm. Jag har ganska stor förståelse för att så här, just att så här, som samhället ser ut, att folk typ tror att det är något som kan hända, alltså att, och så råkar det hända, alltså att man kan också så här, bara, men vad klantigt av dig.
Mm.
Skärpning, för fan vilken dum grej. Alltså, och så kanske man ändå lyckas skita i det, eller liksom.
Jag tänker att de gånger då det är just det du säger, det är någon som har blivit full, kanske knappt kommer ihåg vem det här personen var som man var med. Så jag tänker att det är väldigt, väldigt, jag vet inte om jag har varit med om någon gång att den andra inte bryr sig. Då skulle de nog inte komma till mig, tror jag.
Nej.
Eller så komma söka hjälp för det. Men däremot så kanske det är lättare att ta sig igenom efter en sån. Därför då räcker det kanske med att reda ut vad var det här och varför.
Ja.
Och då är det inte ovanligt att diskussionen istället landar i, har du koll på hur mycket du dricker?
Ja. Mm.
Vet du inte vad du gör? Ja, då är det där vi har problemet vi ska jobba med. Att begränsa så att du kan kontrollera hur du gör.
Mm. Det är skillnad också såklart på den typen av situationstecken och det här.
Det.
För mig känns det så här, samtal skulle vara typ det värsta, tror jag. Alltså att min man börjar föra så här.
Prata med någon annan om sånt som han inte pratar med dig.
Alltså det är ju typ det ultimata. Det att se att ett ansikte lyser upp när mobilen plingar och så här sitter och bara, nej, jag bara, alltså det är typ min. Det hade varit det värsta för mig, tror jag.
Nej, men då blir det slakt.
Ja, då blir det slakt. Ja. Alltså det, fy.
Men det kan jag också relatera till så här, i att en gång när jag var med om det här, jag hade varit ihop med en kille ett tag, typ ett halvår, och sen så var det en sån här grej att han var otrogen med en kollega efter en väldigt så här slirig kick-off. Och han berättade för mig dagen efter, och det var liksom, alltså han var supertransparent och sådär. Men jag ska inte säga att vi kom helt över det, men det som triggade mig mest med den grejen, alltså att jag kunde förstå, alltså redan från att han berättade vad det var som hade hänt, så förstod jag, okej, det här är inte den sanna sidan. Nej. Eller så här, jag kunde förstå att så här, det här har hänt, det har inget med mig att göra egentligen. Rent just intellektuellt det. Kunde jag förstå det. Nu kanske jag gjorde fel, Laila, du får slå mig på fingrarna, men alltså, jag började ju självklart fråga om detaljer om sexet. Ska man ju såklart inte göra, men det är ett självskadebeteende jag med mig. Jag måste veta allt. Mitt kontrollbehov som jag alltid har blev ju helt bara såhär,
för du inte att han ska ha gjort massa saker som du inte vet.
Nej, men precis. Och jag vill säga, alltså, det var nästan så att jag bara, jag vill se alla era konversationer. Har ni hört innan? Jag blev helt
manisk. Gjorde ni en sexfilm? Jag vill se den.
Nej, men och då liksom att han berättade, för då frågade jag, kom du i henne? Och det här var en väldigt laddad grej för mig, för att han kom aldrig i mig, för att han var rädd för att jag skulle bli gravid eller att det skulle bli någonting, alltså det var en sån här grej att han aldrig kom. Men han kom i henne.
Ja, visst.
För det blev så, okej, du kan tänka dig att kanske göra henne på smällen. Men visst, det är en mardröm för dig att jag skulle, alltså du vet, och sådär. Men hur ska man förhålla sig till det, att liksom, hur mycket, när man har fått reda på en sån här sak, finns det liksom områden man inte ska gå in på?
Mm. Ja, men jag tänker att ibland så kanske vi har en överdriven... jag tror att vi har hört det här mycket, så att du ska inte fråga detaljer. Och ja, men då blir du som en detektiv och då är du lika... Om du börjar snoka i telefonen, då har du betett dig lika illa. Liksom. Jag tror att återigen vår överlevnadsinstinkt gör att när vi får veta något sånt här, då går hjärnan på helspänn och vill skanna allt som sker och se, kan jag bli drabbad igen? Precis. Pågår det fortfarande? Och då vill man också veta, om jag inte får de svar som jag begär ifrån personen, så börjar man ju förstå att jag måste ta mig de svaren själv. Och det här hör jag jätteofta i terapirummet, att just det här att man, som du gjorde, ber om ursäkt för att, och då gjorde jag något som man inte ska göra, jag kollade hans mobil. Mm. Och de skäms jättemycket och så här, och självklart, du vore väl dum i huvudet om du inte kollade hans mobil efter det som har hänt liksom. Mm. För jag tänker att vi behöver också få vara, ta hand om oss själva. Mm. Om han inte tar hand om mig, eller hon, om det då är motsatt. Mm. Men liksom, då måste vi ju se till att få den informationen som vi anser oss behöva. Jag tror att det vi egentligen vill ha, det är de stora svaren. Finns det känslor inblandade? Har du tänkt tanken att du skulle lämna mig? Har ni varit på de här platserna som är speciella för oss? Vad tänkte du på när ni hade sex?
Ja,
hur tänker du och när du träffade våra egna barn i söndags och du kom direkt därifrån, hur tänkte du då? Liksom? Det är de sakerna.
Det är det man inte förstår.
Och alltså, jag tänker att ibland behöver vi kanske ta reda på detaljer då, för att komma åt de stora svaren, för vi får inte de stora svaren. Mm.
Nej, men precis.
Är du
och då, ja, men verkligen. Och det är ju alltså som där till exempel då, att alkohol kan vara en del av förklaringen. Ja, att säga, okej, det var det här som möjliggjorde att otroligheten ägde rum. Men alltså, om det är en så här engångsgrej då.
Mm.
Men att liksom, som du säger, den stora förklaringen är ju någonting man behöver rota i.
Men det är ju också för att skydda sig själv.
Ja,
för att man vill inte få reda på en endaste sak till som man inte visste. Alltså, nej, man vill inte verkligen att en endaste hårslinga ska ha legat åt ett annat håll än vad jag visste. För att en enda överraskning till och jag... Det är det att man bara, jag vill ha varenda bit av information så att jag aldrig får veta något som jag inte redan visste. Typ så. För att inte behöva känna så igen, för att det gör för ont liksom.
Ja,
eller
sen
liksom,
så
man känner sig lurad,
att...
man vill ha koll.
Absolut, och sen vill man väl ha tillbaka tilliten. Och för det är ju den som är det stora, alltså det är det största, det svåraste. Jag tror att man, att komma över att någon har legat med någon annan eller så där, det kan man göra med tiden, men att kunna lita på den andra, om den andra har sett den i ögonen och sagt att nej, det är inget.
Mm.
Det är inget. Och så sen så blir det bevisat att det är någonting, och sen så frågar man igen. Då vill man ju vara säker, som du säger. Då vill man vara säker på att, men nu har jag väl fått sanningen. Mm. Det finns väl inga fler överraskningar. Precis. Som ligger någonstans. Och det är också jättevanligt att folk frågar. Och anledningen till varför inte hela sanningen kommer, det tänker jag kan vara ändra för att man då tänker att då lämnar hon han mig. Det kanske är den största. Men det kan också vara att man är rädd för att det ska, att då blir hon han så arg på mig så att då berättar han hon för alla i hela världen och då förstår andra vem jag är. Då blir jag en skithög liksom inför omvärlden.
Man vet ju också, alltså det måste vara så jävla jobbigt att vara den som har ljugit och inte bli litad på när man faktiskt talar sanning. Alltså det finns ju inget mer frustrerande än att någon inte tror på när man faktiskt pratar sanning.
Mm.
Men har man väl börjat ljuga, för att det är ju, om någon ljuger mig rakt i ansiktet, speciellt som påstår sig älska mig och klarar av utåt sett att ljuga mig rakt i ögonen, då kan ju inte jag veta att någonting som den personen säger är sanning. Nej. För lyckas den ljuga om det absolut största, då kan den väl ljuga om vad fan som helst, om precis allt. Och det måste vara så jobbigt vara den personen som ljuger sen, om man då vill reparera det. Alltså, varför börja ljuga när man, det blir helvete för en själv? Liksom. För du blir ju typ inte litad på.
Nej.
Igen på samma... Alltså, så här, det, jag
tror det du säger där om att när man... tampar konsekvenstänket. Det tror jag är också lite så här, vårt samhälle är också sånt att det är väldigt stressigt och man kanske jobbar mycket eller man har mycket omkring sig och då tappar vi också förmågan att reflektera. Så jag tror att just det att vi slutar reflektera och bara kör på i livet överlag. Då tänker jag att det här är bara en av de sakerna som vi plötsligt, vi rycker liksom halmstrån. Som kan vara flyktvägar då. Där ett kan vara otrohet, ett annat kan vara droger. Ett tredje kan vara att shoppa på nätet. Ett fjärde kan vara porrsurfa. Ett annat kan vara spelberoende.
För hade vi tiden att liksom, okej, vad är det jag känner nu? Typ så här, varför? Typ, alltså så här, vad vill jag nu egentligen? Nu, jag känner en dragning här. Är det något jag ska gå på eller är det något jag ska, vilket är bäst för mig? Eller det att man liksom innan man gör saker tänker lite, är det här värt det? Absolut. Är jag beredd att ta konsekvensen om det kommer fram? Alltså det känns verkligen så att det, allting går för snabbt och allting är så normaliserat i och med att så här, alla är otrogna och så är det skitjobbigt och så har alla jättejobbigt. Men det behöver inte betyda att det är nice. Liksom.
Nej, men och sen så tänker jag att en person som blev sviken som barn och som har ett sånt känslomässigt sår går in i en relation som betyder jättemycket för en och man är livrädd för att förlora den andra, då kan det också finnas de här närhets, alltså när det väl börjar, man börjar komma så nära sin partner som man blir rädd för att förlora den, då säger historien att ja, men du kommer att bli lämnad, så det är bäst att du har en, se till att ha ett liksom ett ben till att stå på. Så börjar man leta på nätet och så tänker man, ja, jag ska bara ha en liten kontakt här. Och, alltså, det finns så många olika saker som också kan vara mycket djupare liggande
än
vad vi vet om.
Exakt. Jag har tänkt på det där, går det alltså för att nu blir ju ärva fel verb att använda, men alltså att man kanske omedvetet, kan det vara så att man tar efter typ en förälders relationsmönster i form av att om man har haft en mamma eller pappa som har varit otrogen, att man går, att man också...
Jag kan tänka att det kan vara både ändra att man absolut aldrig kan tänka sig göra det. Just därför att man kommer ihåg när mamma eller pappa svek den andra. Eller att man får en bild av att relationer håller ändå inte. Man kan ändå bli sviken. Vem är jag att tro att hon eller han ska liksom vara med mig hur länge som helst?
Men just det du sa innan, att det är också rädsla. Precis som det var in det här med konflikter i rädsla. Mm. Allting i relationer som är negativt bygger ju på rädsla.
Ju också en hel del... personer som när de väl börjar prata så inser man att det är ett riktigt beroende, att det är ett sexberoende eller ett att man är man har ett beroende av att vara ute på liksom på nätet och sexchatta med andra, och där kan det finnas liksom ett dubbelliv som har pågått i 15-20 år.
Men kan det vara också ett liksom fysiskt beroende ibland? För det, alltså det, om jag ska vara riktigt öppen här själv, så kan jag känna ibland att om jag börjar kolla på porr och ta på mig själv och så kanske jag gör det dagen efter, plötsligt gör jag det bara av så här, jag kanske inte vill, och så varje dag helt plötsligt, och så bara, men gud, varför är jag inte ens sugen på det, varför gör jag det? Och sen får jag nästan så här, nej, nu ska inte jag göra det på en vecka, och sen är jag inte sugen, alltså att det blir typ lite som ett så här, jag ska inte säga att jag är porrberoende, men att man liksom kommer in i så här och sen bara, varför gör jag det här hela tiden?
Det är väl
att
som det bara vanor blir, generellt.
Att man bara gör det och så bara...
Äta socker eller...
Ja, men precis. Jag tänker liksom lite samma som att man, alltså det här du sa med att man strar ut sina frön, eller vem det var som nämnde det.
Safar.
Alltså i form av att man kanske bygger upp små minirelationer med folk som alltid bekräftar den, till exempel någon tjej då som kanske alltid kommenterar på en selfie eller måste liksom
bara en liten sådär. Ja, så precis. Att man slipper ha allting i samma relation liksom.
Men om vi ska fokusera lite på det här med alltså lösningarna och själva bearbetningen av den här sortens svek, alltså hur, om båda parter i en relation känner ändå så, men
vi vill försöka.
Ett försök. Vad tycker du är det bästa sättet att
Jag tycker det där rådet som vi fick, att sätta en ram, det tycker jag är jättebra första grej. Att tänka så här, vad vill vi, hur lång tid kan vi till att börja med i alla fall säga att vi vill vara i det här fastän det är så sjukt jobbigt. För att det är ju en jättejobbig period där i början när den som har blivit sviken är ledsen och arg och allting på en gång. Och sen att man bestämmer vad är det som gäller under den tiden. Sen tänker jag att för den som har blivit sviken så är det ju otroligt viktigt att få äga alla sina känslor. Och jag tror att det är viktigt att man får berätta allt hos någon, terapeut eller någon som man kan lita på. Så att man inte sen börjar mörka för sig själv längs vägen. När man känner att ja, men det här går nog bra, det här går nog bra. Då börjar man liksom ta bort vissa vassa kanter i berättelsen. Och det tänker jag kanske är bra för relationen, men inte för mig. Därför att om jag ska må bra så måste jag kunna äga hela sanningen. Precis som den är. Precis det som har hänt. Annars kommer jag ju att må delvis dåligt i alla fall. Att veta liksom att egentligen så säger jag inte riktigt som det är.
Nej, precis. Det där tror jag verkligen också. Jag tror det är så jävla vanligt också. För att man vill inte säga till alla först. För då om man går vidare så vill man inte att alla ska veta. Nej. Kanske.
Nej.
Och sen, som du säger, sen blir det plötsligt sanningen. Och det andra bara, det måste ju bli ongoing inom en istället. Det måste ju ut.
Det finns fler saker att säga där, men den som har svikit, tänker jag, den behöver ju ta reda på vad, ja, de flesta partners vill ju veta varför. Och vet man inte det själv, vilket väldigt många verkar inte veta, liksom initialt i alla fall, så här att nej, jag vet inte, det bara hände liksom. Att ta reda på, handlar det om relationen? Eller handlar det om mig? Är det något tomt hål i mig själv som jag försöker att fylla? Är det det som är problemet?
Eller en sån här gammal rädsla som
Exakt. Ja.
Det ansvaret har man ju som svikare.
Ja.
Verkligen.
Och skulle det vara i relationen som det är problem, att ja, men jag tycker vi har sex för sällan, eller jag tycker vi, du uppmuntrar mig för lite, eller så då är ju den diskussionen som måste upp på bordet, och att man börjar prata om de sakerna. Jag tänker också att den som har svikit behöver också prata med någon som vågar vara ärlig, som inte bara liksom säger du kanske behövde det här eller att man också träffar någon som vågar säga det, att men har du funderat nu på hur det här kom sig och vad vill du ha för relation och hur mycket är du villig att satsa nu på det här och vad ska du göra för att kunna göra det då? Den här tilliten är ju på något sätt, ibland så tycker jag i diskussioner, om man hör så här på tv och radio och så, och man pratar om otrohet, så landar ofta det här tillitsproblemet i knät på den som har blivit sviken, att nu måste du börja lita på honom eller
lära dig lita på honom.
Fast det är ju, jag tänker att det är den som har svikit lika mycket som behöver förtjäna förtroendet. Precis. Igen.
Jag tänkte på det innan, att jag tror det är så viktigt att man liksom pratar om innan, att så här, jag kommer inte kunna lita på dig på ett bra tag. Det kommer vara skitjobbigt för dig, för vad den säger så kommer jag undra. Stämmer det? Stämmer det inte? Vad är det du går och tänker på egentligen? Jag kommer vara en jobbig jävel och du kommer känna, kan du bara lita på mig? Jag ska för fan bara... Alltså så här, det kommer vara jobbigt, men det måste få ta tid.
Och
tyck inte att det är jobbigt. Visa bara att jag kan. Kom 10 minuter innan du har sagt att du ska komma. Visa mig hellre vem du mässar med utan att jag måste fråga. Alltså så här, visa istället för mycket att jag kan lita på dig, så kommer det gå snabbare. Alltså jag tror också att det är... Hela röda tråden tror jag att folk är för fucking slappa idag. Att de tror att det ska komma. Men jag har sagt att jag inte ska. Nu får du lita på mig. Det här är skitjobbigt när du inte litar på mig. Hur ska jag kunna leva med det?
Ja, man bara, det är jobbigt.
Ja, svar ja. Det är jobbigt. Svar ja. Det kommer vara jobbigt. Svar ja. Det kommer ta ett tag. Men sen blir det kanske. Men vad vill du ha för liv då? Där inget är jobbigt. Allt bara är enkelt. Alla är bara, det är bara enkla eller liksom, mm. alla du kommer ju aldrig uppnå någon högre känsla i det. Alltså, så här, det är där också fallerar ju konsekvenstänket att så här,
absolut.
Okej, om allt det som är jobbigt skiter du i. Mm. Vad ska du ha för liv då? Mm. Det kommer bli jättetråkigt. Liksom. Mm. Det, allt som är härligt kostar ju liksom.
Nej men, och här gjorde ju jag, kan jag, när jag tänker tillbaka på den här relationen som jag gav exempel på, att jag kan verkligen känna att jag gjorde fel där. Mm. Inte för att jag äger hela ansvaret, men alltså, om jag ser till hur jag själv agerade. För jag var ju verkligen så här, när jag fick reda på det här, som sagt, jag kunde intellektuellt förstå att så här, okej, du har inte känslor för henne, det här var liksom någonting som hände i en speciell kontext. Mm. Men jag var så, jag kommer ihåg att det första jag gjorde efter att han berättade det här och jag liksom gick hem till mig, att bara så här googla och så här, gå vidare efter otrohet.
Mm. Ja, just det. Mm.
Utan, alltså jag gav mig alltså inte en enda sekund att faktiskt hata. Alltså, hata gjorde jag väl kanske också, alltså, men jag gav mig liksom ingen stund att så här, på riktigt reflektera sätta över mig det, ner liksom. Och reflektera, bara, vill jag ens vara med det här, alltså med den här personen som är så pass emotionellt outvecklad att han inte ens kan prata med mig om de här sakerna, att han inte kan ta upp saker som han upplever är problem.
Är det
problem
för dig att gå igenom den grejen?
Ja, men så här, vad är det värt? Mm. Ah, ja, skitsamma. Jag fortsatte bara köra. Och det var ju ganska bekvämt för honom, för det krävde ju inte att han ändrade på sig. Eller han hade ju liksom tankar om att han var jätteångerfull och han visade det, bla bla bla. Han sa att han skulle börja gå i terapi. Vilket sköts upp sen månad för månad för månad för månad för månad. Och det blev inte av olika anledningar. Och säkert också på grund av att jag också stannade då. För att vad var hans motiv till det? Mm. Han tänkte ju att det här skulle lösa sig av sig självt. Och att det skulle bli bra för att han hade ju också googlat och läst att en relation kan minsann bli starkare efter något. Och man bara, ja fast då
det krävs
ju en hel del jobb och det är det som, och diskussioner och det är det som i sådana fall kan stärka oss längre fram.
Och då är det inte otroheten utan det är att man har haft en konflikt egentligen, alltså vilket som
det är något som skaver liksom, som, det, man inte
som, man har, som man har löst och därför blir man starkare.
Ja, men för jag tänker det man ska leva med är väl orsaken, alltså så här, okej, en har varit otrogen. Jag tycker absolut att det är dens ansvar, men kanske gemensamt då att ta reda på vad är det för mekanismer? Är det något djupare? Är det något från barn? Är det rädsla? Är det tristess? Vad är det för någonting?
Precis.
Och sen komma fram till det. Och sen måste ju den personen och gemensamt jobba på den problematiken. Och det är det man måste fråga sig. Pallar jag det? Är det värt det? Alltså så här, för det kanske är värt det. Det här kanske är the love of your life. Och ni ska gå igenom den här resan tillsammans och jobba med den här personens issues, bagage som du själv också har. Bara det kanske inte yttrat sig i otrohet. Men du, alltså alla har ju bagage.
Ja, gud ja.
Så det är väl det som blir nöten och knäcka tillsammans the issues som ligger bakom otroheten. Mm. Om det nu är så att det inte bara är ett svin eller en latjävel. Eller liksom,
ja, men en sak som jag tror vi glömmer att prata om också när man går in i en relation ibland, det är ju att liksom vad man har för värdering kring otrohet. Därför att där kanske många av oss tar för givet att ja, men det är väl självklart att man vill ha ett exklusivt förhållande. Och det kanske inte är lika självklart för alla.
Nej.
Utan att det är lite mer som du säger att nej, men det funkar så länge det funkar, och funkar det inte då kommer vi ju inte att vara tillsammans längre. Och det kanske underförstått betyder att träffar jag någon som jag tycker är ännu bättre, då kanske jag lämnar dig. Men det säger man inte till varandra. Och jag tror att det är jätteviktigt om man vill vara seriös i en relation. Att prata om, okej, hur ser du på de här frågorna? Och hur, liksom, hur långt är du beredd att gå för att vara exklusiv?
Precis. Gud, jag tror också det är jätteviktigt att prata om. Vad är otrohet?
Absolut.
Vad är okej och vad är inte okej? Vad känns okej för mig? Vad känns okej för dig? Alltså så här, allt det där måste man ju prata om liksom.
Ja, men det är ju ändå värderingarna som någonstans avgör hur vi väljer i olika frågor. Inte så att vi tänker så när vi står där och ska vad vi än gör liksom. Vi tänker inte vad är min värdering, men det är ändå det. Och tycker jag att det är helt fel att vara otrogen, då kommer jag att tänka fler gånger.
Ja, men och sen sagt, precis. Ja. Och sen också hur man alltså jag vet inte. Jag själv är så luttrad och cynisk att så här, ingenting skulle förvåna mig. Alltså för jag läser så mycket mord eller lyssnar på mordpoddar och tror att men du vet, jag läser
ibland så här med ett mord.
Ja, men vet, och man bara, men alltså vad då, folk har ju varit lyckligt kära på djupet och så plötsligt mördar den andra. Den trodde aldrig det, men det kan hända. Nej, men du vet, vad fan? Jag är så här, jag älskar min man och jag lyssnar på honom, men ingenting förvånar mig. Alltså ens bästa kompis och ens, alltså, det har ju hänt skitmycket sjuka grejer i världen. Mm. Sjuka grejer händer. Alltså så här, det är också vad man hur chockad man blir som avgör också. Att man bara, ja, okej, det är klart jag visste att det här kunde hända. Hur gör vi nu? Eller om man bara, jag trodde aldrig att du kunde gå bakom... Och man bara, alla kan göra skit mot alla. Alltså folk kan vara monster mot... Alltså jag har sett för mycket för att något skulle förvåna mig. Jag tycker jag har sett folk som älskar varandra så jävla mycket och som är svin mot varandra. Och sen vad det beror på en annan grej, men... Jag har sett så mycket att ingenting förvånar mig. Alltså inget skulle förvåna mig. Mm. Och det kan vara alltså jag kan säga hemska grejer till min mamma typ att jag bara skämtar typ att skulle göra det här. Han bara alltså du är sjuk i huvudet. Jag bara jag skulle inte förvåna mig. Han bara tror du på riktigt att jag skulle kunna du vet så här, jag bara ja men konstiga saker händer. Du skulle kunna mörda mig i sömnen. Alltså jag skulle inte bli förvånad.
Men inte det också en försvarsmekanism då? Alltså delvis att du bara såhär, jag pallar inte vara med
jo, säkert. Alltså här, ingenting. Du skulle kunna, alltså såhär, du skulle kunna ligga med min mamma och skulle inte bli förvånad. Typ. Man bara, ja men det kanske ska bli det. Nej men förstår du? Alltså,
jag fattar.
Det är ju såklart en försvarsgrej för att allting ska gå att överleva. Mm. Alla svek ska gå att överleva för att jag har typ redan tänkt just att det skulle kunna hända precis. Och att jag är typ förberedd. Så att, såklart. Mm.
Du har precis hört ett avsnitt med ett önsketema som kom in från egentligen flera som lyssnar på den här podden som ville att vi skulle fördjupa oss i otrohet och orsakerna bakom. Det har vi nu gjort, men det var lite svårt att hinna med alla lyssnarfrågor som kom in. För det var ju en del som damp ner. Vi är ju många som har erfarenhet av att vara på den ena eller andra sidan av just otrohet. Så därför kommer vi göra så att nästa vecka släpps ett avsnitt med bara lyssnarfrågor. Där då terapeuten Laila Dahl är med oss återigen för att ge oss lite klarhet i hur man ska tänka när man vill gå vidare från otrohet. Till dess får ni ha det så bra och typ inte bli sjuka, antar jag. Använd handsprit eller något. Hej då!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.